Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Hej podden, hej alla er underbara lyssnare.
Hej.
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 Nu är det ju inte riktigt som det är tänkt.
Nej, alltså... Ja, precis. Varför pratar nu vi, Ida?
Ja, jo, men det blev ju lite så här då. Det sista som hände. Nu, jag befinner mig i Thailand nu, by the way.
Just det.
Ja, jag har faktiskt jag har precis kommit fram till mitt hotell och ätit lite middag här på hotellet i min ensamhet med läsandes en bok. Det var ljuvligt. Men det var nämligen så här att det sista som hände innan jag åkte var att jag just spelade in en intervju med Dr. Gabor Maté som vi pratade
ja,
om förra avsnittet.
Och vi var så taggade på det. Eller vi är
ja,
så taggade på det avsnittet.
Ett fantastiskt samtal. Alltså det var så fint. Och han var så fin och sa så mycket kloka saker. Och jag delade också det här på min story. Jag var så sjukt peppad på att så här, nu ska ni få lyssna på det här. Så flög jag iväg. Reste då över natten. Och när jag har landat så har jag ett mejl i min inkorg där det står katastrofala nyheter. Ljudet har inte spelats in från Gabor.
Nej.
Ja.
Värsta möjliga tänkbara.
Ja, men av alla samtal.
Av alla samtal.
Jag menar, det kunde ju varit ett med dig och mig.
Ja, nej, men absolut. Och det var väl inte bara det heller. För att ni gjorde ju verkligen en ganska grundlig ljudcheck.
Ja,
men en teknikcheck innan att
det var
på.
Det var till och med en tredje part för att hjälpa till. Men någonting skett sig. Så att, vi har bara fått med mitt ljud och inte hans tyvärr.
Det kanske räcker med ditt ljud då. Nej,
det gör det absolut inte, kan jag lova dig.
Nej, alltså det här är så sorgligt.
Nej, jag vet. Men så att jag vill bara säga till er, för det var också det när jag liksom postade de här på stories, så var ni så många som var, men gud, är det sant? Och gud, jag ser så mycket fram emot det här.
Ja, för det var
det
en stor grej.
Det är en stor grej, och vi har också verkligen sett fram emot det här. Men status är, och det kommer säkert vara en annan status när det är måndag och det har haft ett släpps, är att vi håller på att försöka få tag i det här på något sätt via supporten på liksom det här företaget som hjälper till att spela in då på någon backup någonstans i världen. Vi hoppas att det ska gå fram. Gör inte det så hoppas jag för allt i världen att det kanske finns en chans att jag kan få göra om det här samtalet. Men,
ja. Och tänk då vilken tur för honom att få ha ett till samtal med dig.
Ja, det är inte säkert han säger så. Men... Låt oss hoppas.
Lucky guy! Nej, men verkligen, gumman. Det verkade som att du var väldigt nöjd med intervjun och att det var ett sånt fint samtal att ni diskuterade stora ämnen. Så
ja,
det är oerhört tråkigt att vi inte kommer få höra det här nu på den här måndagen.
Ja,
men nu är det så. Så vi får bara vänta, alla där ute och jag, sit tight. Det kommer mer information, möjligtvis. I bästa fall kanske
sit
det är liksom ett teknikproblem och inte att det inte var på, utan att det var något, det har sparats någonstans i något moln.
Det är det vi hoppas att det ska gå att få tag i. Och gör inte det, ska jag göra allt i min makt för att liksom få till ett nytt samtal. För att vi ska ha honom hörandes i ett samtal. För det, han är så viktig.
Kul.
Men
alltså, wow. Och det här är ju så superdigitalt samtal mellan dig och mig nu. För du är alltså, du är 6 timmar framför. Så du har ju kväll nu. Och du har ju precis kommit fram och ätit middag. Du är alltså i Thailand. Du är i Phuket. Eller?
Yes.
Nej, utanför Phuket.
Jag är i Khao Lak.
Khao Lak, okej. Okay. Det säger inte mig så
säger
mycket
man,
just nu.
Säger man Phuket?
Om man är svenneballon säger man säkert så.
Jag vet inte, jag har inte sagt Phuket.
Phuket. Jag är i Phuket.
Men jag har ingen aning.
Phuket. puket. Nej, vad säger man då? Puket.
jag säger nog... Vad sa du alldeles nyss?
Jag sa pucket. Jag sa pucket.
Det låter som en hockeypuck. Alltså, puket har jag nog
puket.
Sagt. Nej, ah, ja. Inte puket som ett pula. Alltså, Nej, nu vet jag inte ens vad det var jag sa.
Ah, ja. Du är i Thailand.
Jag är i Thailand. Jag är i Khao Lak.
Wow, kul. Och resan gick bra. Och du har visat mig ditt rum. Och det är ju... Well, it's enough for one person, I can tell you that.
Yes, it is. Men jag tänker inte att vi ska prata om mitt rum och så nu. Utan det ska vi kanske prata om.
Nej, jag vet. Vi sparar det.
För vi ska faktiskt spela in ett avsnitt när jag är här nere. Och du och jag ska egentligen inte hålla på och chattra idag. För att vi har ju tänkt... Vi har ju kommit på en annan idé.
Ja, det har vi.
Så har vi, vad är det som ska hända nästa måndag? Eller ja, för er då. Nu.
Mm. Ja, men dra den du
som har gjort... Jag sovit 3 timmar på tid.
Ja, precis. För ni kommer inte höra mer från mig efter det här. Utan vem kommer ni få höra?
Nej, men det blir... Nu tror man att du inte skulle längre vara med i podden.
Nej, alltså den här måndagen. Och här, alltså det märks att jag är supertrött. Fast klockan bara är 4. Du är liksom super...
Ja, jag känner mig typ full med det. Ja. Nej, men alltså okej. Okay.
Vad händer idag? Vem ska vi få höra idag?
Precis så här. Ni ska få lyssna till ett samtal med en kvinna som heter Åsa Kastbom. Och det samtalet spelade jag in innan vi kom på den briljanta idén att vi två skulle börja podda tillsammans. Så därför är det bara jag som håller det samtalet. Åsa, hon är... jag vet att det var några av er som skrev till mig när jag hade haft det samtalet. Jag la upp det på stories då, tror jag. Men vi har alltså inte släppt det än. Åsa, hon är chefsöverläkare på den psykiatriska kliniken i Linköping. Och hon har ett jättestort engagemang och brinn för barn som utsätts för våld och sexuella övergrepp. Så det här är ett avsnitt som handlar om det. Hur man kan upptäcka det. Vad man kan göra för att liksom... se de här barnen, hur man kan hjälpa och så mycket värdefull information, saker som jag verkligen tog med mig också in i liksom mitt föräldraskap, i hur jag ska prata om de här sakerna och förhålla mig till de här frågorna, för att man känner ju oftast att man helst vill lägga locket på och låtsas som att det inte finns, men det finns i stor utsträckning.
Det är ju inte så, precis.
Det är ju inte så, nej, och det finns i stor utsträckning och desto större liksom skäl till att faktiskt ta några minuter och lyssna på vad kan man vad kan man själv vara medveten om? Hur kan man förhålla sig till
att, att man kommer på något sätt bli medveten om det, så att man kan ha de ögonen på saker och ting. För det kanske i slutändan kan hjälpa någon, och speciellt ett barn då.
Exakt så går man.
Mm. Spännande.
Så det ska ni i alla fall få lyssna till idag. Men innan vi gör det, så du och jag har inte snackat på ett tag nu. Får jag bara snabbt fråga, hur är läget? Har det hänt något?
Ja, men alltså jag är lite dränerad. Alltså det måste jag säga. Vi vaknade då en söndag, som det är. Och man börjar göra gröt, man ska gå på toaletten. Jag upptäcker att vattnet tar slut i kranen.
Oh,
det är
nej.
Alltså, det är så 14 minus ute. Jag har varit det under natten. Och nu ska jag försöka köra det här som en kort story. Vad har du och Elin brukar säga? Long story
Elin
short.
Alltid. Long story short.
Ja,
eller
precis.
Short
jag ska försöka göra en Elin nu då. Nej, men så att jag ringde Nacka Vatten och Avfall. De har ju fullt upp, så de kan liksom inte komma ut direkt. Men när de väl kommer så säger de, men det är kanske att frys någonstans. Var sitter vattenpumpen? What? Vadå vattenpump? Alltså jag har ingen aning. Jag hittar vattenpumpen, den funkar. Jag hittar också till och med där vattenmätaren
är. Är du, förlåt mig, bara fråga här nu. Är du själv hemma då när allt det här händer?
Nej, men Robin har sovmorgon och jag har liksom morgonen. Så att jag började ju härja med det där 7:30 på morgonen.
Okej, jag är så imponerad. Jag hade aldrig låtit Lasse sova om
nej,
det var
men,
sån
nej, men han fick sova för att jag kände att jag måste ändå ringa massa samtal och sådär. Och så kom de ut till slut då, och då hittade jag också var vi har vattenmätaren och var vattnet kommer in från Nacka kommunala vattnet. Och det har fryst för att en elkabel som är en värmekabel som sitter runt omgärdar vattenrören där och vattenmätaren har fryst på grund av elfel, så att det är helt fryst. Då blir det så här, ja, då säger de bara, vi kan inte göra något mer, vi måste på nästa uppdrag, för det är, vi har fullt upp att göra då. Där står jag, har ingen aning vad jag ska göra, jag har inget vatten, ringer en VVS-akut, lyckas få tag på VVS och en elakut, så de kommer ut och fixar elfelet så att den värmekabeln går igång. Så får man köra lite med hårfönen för att liksom stänga av det kommunala vattnet, och jag härjade där, och så kom, hur som helst, vattnet kom tillbaka, jag var jättenöjd.
Ja. Ja.
Jag har lärt mig så mycket. Ja,
ja, hur som alltså, helst. Wow.
Ja,
independent sen, woman.
Ja, och sen kände jag, men nu är allting fine. Jag drar och tränar. Robin hade varit iväg med barnen en stund, så han kom hem med bilen med barnen. Han tog ur barnen. Jag kastade mig in i bilen för jag ska hinna köra ett träningspass. Jag bränner iväg till crossfiten där jag ska köra. Kör ett fantastiskt pass. Lättar på trycket och allting. Det är fortfarande 14 minus.
Lättar på trycket.
Ja, men du vet, lättar på liksom mammatrycket. Ja, men
du vet. Alltså, du passade på att gå och skita för att det fanns vatten.
Utan... Ja, kanske jag gjorde också. Alltså, jag kommer faktiskt inte ihåg. Men okay. Någonting gjorde jag ju. Mådde jättebra efteråt. Liksom studsade ut till bilen. Upptäcker då att jag kan inte låsa upp bilen.
Nähä.
Och jag blir så här, okej, men varför kan jag inte låsa upp bilen? Jag kan inte öppna. Och så kommer jag ju då på att jag har ju bara satt mig i bilen och kört iväg utan att ta bilnyckeln. Så jag har ingen bilnyckel. Det är 14 grader minus ute. Och jag lyckas låsa upp bilen via appen. Så jag kan sätta mig där inne och värma mig. Så jag kan sätta på värmen samtidigt som jag sitter i bilen. Men då måste jag också låsa bilen i appen. Och sen så ringer jag ju då mina snälla grannar, Erik och Helena, säger att de kan komma med nyckeln. Men så stänger jag av värmen en stund. Och då så... för jag vill liksom inte att det ska stå och spy ut dieselgaser. Och sen blir det kallt efter en stund. Och då försöker jag sätta på bilen. Och du vet, också så här... Jag fryser lite lätt. Nej, men då har jag ju låst in mig själv. För då kan jag ju inte använda appen mer. För då har appen känt av att jag har missbrukat den på något vis. Så jag sitter där inlåst i kylan och väntar på min granne. Men han kommer i alla fall med bilnyckeln till slut. Så jag kommer ju hem. Och sen lite på toppen över det här så får vi veta att våra barn förmodligen har löss. För att grannarna som de alltid leker med, då Leia och Cleo, har löss. Och sen så i alla fall, vi lägger barnen. Jag orkar inte ens avlusa dem, helt ärligt. För att det var så slut. Jag bara la barnen. Och sen ska jag gå och lägga mig själv. Och då vaknar Leon och kaskadspyr ner hela våran säng. Så att det var lite... To sum it up. Det var lite hektiskt.
Över att jag sitter här i Thailand.
Men vi har vatten. Och nu så... Ja, allt är frid och fejd nu.
Har du luskammat och torkat kräks då, i alla fall? Så det
ja,
liksom,
ja, men allt är fine nu. Så det är lugnt. Men det var det var lite kort om min helg. Men nu ska vi inte prata mer om mig.
Men härligt.
Ja, det var lite hektiskt.
Du har känt att du lever i alla fall.
Jag lever. Och vi har vatten.
Lever.
Framförallt, vatten. Vi har vatten.
Exakt. Åh, herregud, jag blev väldigt svettig av att höra det där.
Ja, det var mycket.
Men kan du ju för sig så här känna att så här, men nu tog ni allt på ett bräde.
Ja, men vi rev av allting.
Ja, exakt.
Ja, ja men det var faktiskt ganska bra. Om man ska ta några saker så ska man ta dem på samma dag. Det är mitt tips till alla. Men hur
hoppas
som helst.
Vi att det sen lugnar ner sig då.
Ja.
Ja men vilken härlig helg. Ja men nej men precis. Låt oss hoppas att du får lite lugnare nu, gumman.
Ja, tack.
Och sen säger väl du och jag bara egentligen typ hej då, och så säger vi välkommen till Åsa, och så trycker vi igång det samtalet.
Det gör vi.
Det troliga är att ni hör oss igen då nästa vecka, om det inte är så att vi har fått tag i inspelningen med Gabor, då kanske vi kör det då.
Låt
men
oss nu
den
hoppas.
Som lever får se hur det
vi
blir.
Vi får se. Vi håller tummarna och vi säger till universum, snälla låt det här fixa sig.
Ja, men jag tänker också, det måste jag nu, världens längsta på här nu, men det kände jag när jag satt så här i transferbussen då på väg hit, när jag hade sett det där mejlet, kände jag så här, ja, men om det inte är meningen så är det så. Då kommer det en ny chans och så kanske det blir ett ännu bättre samtal.
Verkligen.
Så att, jag vilar i det, även om jag
ingen
fattar att en del av er är besvikna. Det kommer bli som det är tänkt att det ska bli.
Med det sagt så säger vi hej då.
Hej då.
Och vi välkomnar Åsa.
Ja.
Okej, ha det bra, hej då.
Hej då. Puss, puss. Hej alla underbara och välkomna tillbaka till en ny vecka av podden. Den här veckan så har vi besök av en chefsöverläkare som heter Åsa Kastbom. Och Åsa, hon är överläkare på psykiatriska kliniken i Linköping, region Östergötland. Och hon har också ett stort engagemang för barn som har utsatts för våld och sexuella övergrepp. Och för ett tag sedan så kontaktade Åsa mig på sociala medier och skrev: Ida, vi måste prata om det här. När får jag komma till din podd? Jag sa, efter en tid, självklart, ska du komma och prata om det här, även om det känns lite jobbigt. Jag tror att vi kommer hamna kring rätt jobbiga saker idag. Men det finns ju också, med det sagt, en väldigt stor poäng i att faktiskt prata om det. Så jag vill säga varmt, varmt välkommen till dig, Åsa.
Tack.
Tack.
Vad fint att ha dig här.
Ja, det är stort att vara här.
Känns det så? Jag tycker det känns stort att ha dig här.
Ja, men det, och att få sitta i Elins fåtölj känns stort.
Ja.
Det gör det, för jag har lyssnat på alla era program faktiskt.
Åh, gud vad fint.
Och det var nog därför jag kontaktade dig också, för det kändes som att jag kände er. Och sen så kändes det som att ni hade ett äkta samtal. Och det är verkligen någonting som jag brinner för, riktiga äkta samtal. Och det hade ni, och du har det, fortsatt med det. Så det är en ära att vara här.
Vad fint att du känner så. Då hoppas jag ju att vi också såklart ska ha ett riktigt samtal idag.
Det tror jag.
Jag tror att vi kommer att ha det. Men du, Åsa, jag tänkte först, du kan väl bara berätta lite om dig och din bakgrund.
Mm. Jag tror att jag alltid har tyckt om att prata om svåra saker. Mm. Jag har aldrig velat ducka för det. Jag gillar egentligen inte mingel och ytligt. Jag vill gå rakt på sak. Ja. Liksom. Det tycker jag ger mest.
Har du alltid känt så?
Ja, det tror jag.
Även när du var ung?
Ja.
Förlåt, jag menar yngre.
Ja, tack. Jo, men det tror jag. Jag tycker om när man kommer nära.
Ja.
Och jag är inte rädd för svåra samtal. Jag minns när jag var, jag tror att jag var så här, 14 år när jag läste liksom så här böcker om döden och samtal om döden och vikten av att prata om döden. Ja. Och jag läste en författare som heter Elisabeth Kübler-Ross som jag tyckte var helt fantastisk. Liksom.
Ja.
Jag tycker att det är jätteläskigt med döden och sorgligt. Men jag vill att vi ska prata om det. Mm. För det är värre att inte prata om sånt som är läskigt och sorgligt.
Du tänker att... eller nu lägger jag ord i din mun, men jag tänker att du kanske tänker som mig här, det vill säga att om man inte pratar om det som är läskigt och ovisst, så blir det ännu mer läskigt och ovisst.
Ja, absolut. Mm. Och att jag tror att de allra flesta har ett behov av att prata om det, och om man drabbas av någonting också så finns det människor som vågar prata, och så finns det de som duckar och drar sig undan.
Mm. Den här
och
sidan,
den vill inte jag vara.
Nej. Det krävs en del mod för att vara så, tänker jag. Alltså kanske särskilt när man är yngre. För att då är det ju mycket... Alltså många människor blir väldigt obekväma när man pratar om svåra saker. Mm. Om liksom förlust eller alltså vad det än är. Det har ju jag märkt också. Ja. Och jag skulle ju säga att så här, ibland är det ju lättare att lägga sig på den där ytliga nivån. Bara för att liksom det rent är ju mycket mer socialt accepterat.
Ja.
Hur har det påverkat dig i livet att du gärna går på djupet på en gång?
Nej, men jag tror att det är därför jag har valt det yrke jag har valt.
Ja.
Jag visste jättetidigt att jag ville bli läkare.
Ja.
Men jag hade liksom inte så bra betyg när jag gick ut gymnasiet. Så då drog jag iväg och tågluffa istället. Och sen så sa mamma, jag tror man pappa. Jag sökte åt mig, så jag hamnade.
Nej.
Jag läste så här ekonomi i Östersund för att jag ville åka skidor. Och så höll jag på sådär. Men sen så kände jag ju att det var ju läkare jag ville bli. Så då gjorde jag högskoleprovet och så tog jag min den vägen.
Wow, då sitter jag här med någon som är riktigt smart nu. Alltså. Nej. Alltså, högskoleprovet är ju så svårt.
Nej, men man kan träna på det.
Nej, men det där imponerar på mig. Det är ändå kul. Jag som kom in liksom... Jag hade väldigt höga betyg, men jag har ju inte sett mig egentligen som, ser inte mig själv som egentligen så här lite smart. Alltså jag är jag kan ta till mig mycket information. Mm. Men det där imponerar på mig, måste jag säga.
Jo, men jag tänkte, alltså de allra smartaste människorna jag känner, de hade inte jättebra betyg. För de är så smarta, så de köper inte det här att knäcka skolkoden, eller vad man ska säga. Nej. För man kan ju vara lite fiffig och street smart, ja, och läsa rätt saker och så, men de allra intelligentaste människorna jag känner, de hade inte jättebra betyg. Nu säger jag inte att jag är en av dem. Jag kämpade
jo,
på.
Jo, indirekt då. Ja,
nej, jag är verkligen, jag kämpade på och försökte på alla sätt knäcka den där skolkoden och få bra betyg, men jag hade många andra hjärn i elden.
Nej, men det gjorde jag också på universitetet. Jag var ju verkligen ingen mönsterstudent. Alltså, jag gjorde ju allt annat. Jag var ju så ung, jag började plugga också, så det var ju liksom allt annat som drog förutom skolan. Men det har ju gått bra ändå.
Ja, det gör ju det.
Gör
om man
det
vill. Om man, men man får ha lite pannben och bestämma sig.
Och lite tålamod.
Ja. När jag sa till min mamma och pappa att jag skulle inte läsa, eller jag skulle inte jobba med ekonomi utan jag skulle läsa till läkare, då sa mamma så här: går det så går allt, sa hon. Men det blev bara en spårre.
Ja, vilken tur att det blev så istället. Blev det läkarprogrammet till slut.
Ja, det blev det. Mm. Och där fick jag ju, alltså först att man har ju en, nu höll jag på att säga jädra, men man har ju ett väldigt fin sits som läkare, därför att man får ställa de här frågorna.
Mm.
Man kan skippa snicksnacket, man får prata allvar.
Mm.
Och det ingår liksom i mötet att vi pratar allvarliga saker och jag får ställa frågor.
Mm.
Och det gillar jag, men det gör det ju också enklare på det sättet. Mm. Och när jag gick termin 10 så hade vi barnmedicin, så jag var på barnkliniken i Linköping.
Mm.
Och då träffade jag en läkare som heter Stefan Kroner, som många var väldigt rädda för. Han var lite sträng.
Mm.
Men jag gillar honom jättemycket. Och vi hade ett barn tillsammans, en patient som for illa, ett barn som var misshandlat.
Mm.
Och då kände jag, här vill jag sätta ner foten.
Mm.
Det här är någonting som jag verkligen vill jobba med. De här barnen finns ju.
Mm.
Och de har så svag röst i samhället.
Mm.
Det är så många som inte vill se dem, som tycker att det är jobbigt.
Mm.
Och vi missar många, trots att vi bör hitta dem, så missar vi dem.
Ser du de barnen, kan du se dem innan de kommer till kliniken?
Nej, man kan inte se utanpå ett barn. Man kan
har du lärt dig att kunna se på ett barn som far illa?
Jag kan se om ett barn inte mår bra.
Mm.
Men sen är det så att barn som far illa eller barn som utsätts för fysisk misshandel, sexuella övergrepp eller svår omsorgssvikt, det behöver inte synas utanpå alls. För att de kan också vara A-barn. De kan vara jätteduktiga, jättesociala, bra i skolan, sköta sig. För det är någonting man kan kontrollera. Om man inte kan kontrollera det som händer hemma, så kan man kontrollera sin träning, sina läxor, sin matte, skolan, kompisar, sitt utseende. Det kan man ha kontroll över.
Mm.
Och då kan det vara nästan som en livboj.
Just det.
Så man får inte tro att barn som far illa bara har en massa symptom, ser liksom ledsna ut.
Mm.
För då misstar man sig.
Mm.
Utan, och särskilt kanske när det handlar om sexuella övergrepp, så kan man verkligen inte se det utanpå.
Nej.
Inte heller på skadorna. Om man ska gå in på det, för det är inte så lätt att hitta dem heller om det finns skador. Men när man pratar om,
hur ser man det då?
Ja, man måste fråga.
Mm.
Man måste fråga, och det är där samtalet kommer in. Jag frågar alla patienter jag träffar, både vuxna och barn, om de har varit med om fysiskt våld, sexuella övergrepp, om de har ett eget problematiskt sexuellt beteende. Alltså jag frågar jättemycket.
Vet liksom, hur gamla är de barnen som träffar dig?
Träffar barn från kanske 3 år och uppåt.
Och hur pratar du med barn liksom som är så pass små då om de här frågorna?
Ja, jag kanske frågar, för det första måste jag prata i en rum.
Ja.
För att ofta är ju förövaren någon som är nära barnet, alltså någon som kanske till och med är med på besöket.
Mm.
Så jag lägger upp alla mina besök så att jag pratar både ihop med de som är med och i en rum, även med små barn.
Mm.
Och då kanske jag frågar men hur firar ni nyår? Om det är nära nyår eller påsk eller en födelse, då så kanske jag frågar om det. Mm. Hur gör ni hemma? Hur firar ni det? Eller hur har ni fredagsmys? Mm. Ja, vi kör med tacos. Hur gör ni? Att man liksom pratar om det. Och så berättar de det, om det, så ger jag kanske positiv feedback. Att men vad fint du berättar, jag fattar precis. Eller, och sen frågar jag, men vet du, och innan det har jag frågat vilka bor hemma hos dig, vilka är ni och sådär. Mm. Men sen kanske jag frågar, och när ni bråkar hemma hos dig, hur gör ni då? Hur går det till? Liksom? Så då kommer man in på det lite grann. Mm. Men jag brukar också fråga, har du blivit slagen av något barn någon gång? Mm. För det har nästan alla fått en knuff eller någon har dragit i håret eller något syskon, och så får de berätta om det, och sen frågar jag, och har du blivit slagen av någon vuxen någon gång?
Mm.
Och rätt som det så berättar de ju om det också.
Mm.
Men sen får det ju aldrig landa i liksom att jag, bara om ett barn säger så här, nej det har inte hänt, så är det inte säkert att det är så.
Nej.
Därför att barn vågar inte alltid berätta om det heller.
Och om du sitter då med ett barn som berättar att det har hänt, vad gör du då?
Ja, då har jag ju anmälningsplikt. Mm. Så då måste jag göra en orosanmälan. Och då beror det ju på vad det är barnet berättar om.
Mm.
Om det är omsorgssvikt eller sexuella övergrepp eller fysiskt våld. Ibland har jag ju vuxna patienter. Jag har vuxna patienter också, för jag jobbar också på akutpsyk, på vuxenpsyk.
Mm.
Och om de berättar att de har misshandlat sina barn eller att de mår så dåligt så att de har försökt begå självmord eller så, då blir det också en orosanmälan.
Mm.
Men då kan jag ju berätta om det.
Mm.
Men om det är ett litet barn, då går jag vidare med en orosanmälan, och det har ju hänt att jag har ringt polisen också. Beroende på vilken tid på dygnet och hur allvarligt det är det som de berättar.
Mm.
Men det värjer jag mig ju inte för att göra. Om jag får oro för ett barn, då måste jag göra en orosanmälan.
Mm. Har du någon gång varit rädd för att göra det?
Det har jag inte. Jag har ju haft föräldrar som senare i processen har blivit arg på mig för att jag har gjort det. Men jag har aldrig blivit utsatt för något hot eller... jag har nog inte känt mig så rädd för det. Det har jag inte.
Nej. Vad säger barnen generellt när de sitter hos dig? Alltså när ni sitter där och pratar, hur beskriver de? Lägger de någon värdering i det de har varit med om?
Många av de barn jag träffar, det måste jag säga, där är ju förarbetet redan gjort. Där vet man att det har varit sexuella övergrepp eller våld. Så jag kommer in senare i bilden. Men jag har ju också varit med om att på olika akutmottagningar eller så vara med och upptäcka och få dem att berätta.
Mm.
Och jag får ofta frågan om många barn ljuger om det här.
Mm.
Och jag skulle säga att jag har aldrig varit med om att ett barn har ljugit. För det är så pass svårt att berätta om det. Det sitter långt in. Jag ser hur jobbigt de har. Jag ser skammen, jag ser skulden, jag ser rädslan, vad ska hända nu?
Mm.
Och jag ser hur de kollar in mig, hur kommer jag reagera, kommer jag bli arg, kommer jag bli ledsen, vad kommer hända? Jag ser hur jobbigt det är för dem att prata om det.
Mm.
Men de reagerar olika, för barn är också väldigt olika som personer. Och man måste också bemöta dem på väldigt olika sätt utifrån vem jag har framför mig. Liksom. Mm.
Alla har rätt att älska vem de vill, bestämma över sin egen kropp och leva fria från rasism, hot och diskriminering. Jag heter Alice Bah Kuhnke och representerar Miljöpartiet i Europaparlamentet. Och jag kämpar varje dag för ett grönare och mer rättvist Europa. Det här meddelandet är sponsrat av de gröna EFA i Europaparlamentet.
Lyssna på en ekonomistas podcast om du vill lära dig mer om döden, livet, kärlek, sex och hur allt hänger ihop med pengar på något sätt.
Med mig Pingis.
Och med mig Hanna.
I samarbete med Nordax Bank.
Hej, Abba Emma. Hur låter din badrumsritual? Kanske så här.
Oavsett vilken ritual du har så hittar du produkterna och inspirationen hos Apohem.
Vad gör det med dig då när du sitter i de här samtalen och hör barnen berätta om att de har varit med om olika trauman?
Nej, men då tänker jag så här, åh vad bra att jag fick veta det.
Mm.
För nu kan vi sätta stopp.
Mm.
Jag blir glad. Mm. Jag tänker så här, bra. Jättebra att du kom idag. Vad bra att jag ställer den här frågan. Vad bra, vad modig. Jag ger jättemycket feedback. Vad modig du är som vågar berätta. Jag förstår att det här är jättejobbigt att prata om. Du är jättemodig. Jag finns här.
Mm.
Jag tryggar. Och sen så tänker jag, vilken himla tur. För jag vet ju att barn utsätts.
Mm.
Det svåra är ju att hitta dem.
Mm.
Så hittar jag ett barn eller någon annan, då blir jag ju glad.
Hur hittar man dem då?
Genom att fråga.
Mm.
Att vi i vården hela tiden frågar. Vi vet att utsatta barn konsumerar, alltså söker mer vård än andra. Men man söker ju inte för att man har blivit slagen eller utnyttjad.
Mm.
Men man söker vård för olika saker.
Okay.
Det har studier visat att barn, de barnen konsumerar mer vård. Så vi har ju värsta chansen.
Så de har ju fler vårdkontakter då?
Ja, ofta, generellt.
Mm.
Sen så kan det upptäckas i skolan.
Mm.
Att lärare och annan personal, förskolepersonal ser, blir oroliga och att de vågar fråga, vågar prata och att de gör orosanmälningar till SOS.
För det där undrar jag, för det känns ju som en sån grej som man själv, alltså jag vet inte om det är typiskt svenskt eller hur det ser ut i andra kulturer, men det finns ju någonting som känns väldigt liksom integritetskränkande i att gå in och liksom nosa eller trampa på någon annans familjedomän.
Ja.
Liksom, hur kan man närma sig det här?
Jag tänker så här, händer det saker där hemma, då ska vi dit och nosa.
Jo, men jag håller med om det. Ja. Och det är därför så tänker jag så här, men hur kan man närma sig det här samtalet eller de här frågorna om man misstänker att någon kompis i liksom kompisgänget i skolan eller att det finns någon i klassen. Hur närmar man sig det? Vad tycker du liksom är en bra väg att gå? För det, ibland känns det som att risken kan ju bli att det bara liksom slår, alltså det bara backfires.
Ja, precis. Men jag brukar, det beror ju på vem man är som frågar, vilken, om man är kompis eller om man är förälder eller granne eller om man gör det i sin profession, så det blir ju helt olika ingångar.
Mm.
Men generellt när jag frågar så frågar jag väldigt öppet, förutsättningslöst, och svarar personen nej, nej, det är inget sånt, så säger jag så här, nej men vad bra, för du vet att det är så vanligt.
Mm.
Och jag har ju träffat så många som har varit med om det här och jag vet ju hur tufft det kan vara och hur svårt det är. Så jag frågar alla, så jag försöker liksom generalisera för att personen inte ska känna sig utpekad.
Mm.
Och så brukar jag säga att, för du vet, om jag till exempel pratar med ett barn, så brukar jag säga att, för det är svårt att prata om det, men om man berättar för någon så är det ofta för en kompis eller så. Så om du får höra någon gång som berättar om det här för dig, så måste ni berätta för någon vuxen som ni litar på.
Mm.
För det finns många vuxna som har lärt sig fel.
Mm.
De gör fel och de måste få veta att de gör fel.
Mm.
Och så brukar jag alltid säga, för det är aldrig barnets fel.
Nej.
Det är alltid den vuxnes fel.
Mm.
Och då, även om den här personen som sitter framför mig säger att det inte rör sig om det, att de inte är med om något sånt, men de de facto är med om sånt, så får de ändå höra då att jag är inte ensam.
Mm.
Det syns inte utanpå. Man ska prata med en vuxen och det är inte mitt fel.
Mm.
Så jag tänker att jag gör nytta oavsett.
Mm.
Sen har också forskning visat att de barn som är med om såna här saker, om de berättar för någon, så är det inte för en myndighetsperson.
Nej.
Utan då är det för bästisen.
Mm.
Och så får bästisen lova att inte berätta för någon.
Ja. Det finns på min sons förskola, så har man en bok, nu kommer jag inte ihåg vad den heter, men den handlar om hemligheter.
Mm.
Som de har pratat om en del. Och jag tycker den beskriver, den är så otroligt bra. Och det här var ju ingenting som fanns när jag var liten.
Nej.
Men där pratar man om goda och dåliga hemligheter.
Ja.
Mm. Och att just goda hemligheter kan vara sådana som, ja, men att kompisen har berättat att den är kär i någon, eller att vad den har gjort för present till mamma som fyller år, och så här, och de ska man hålla.
Mm.
Och så finns det onda hemligheter som är sådana när man har liksom gjort sig illa eller när någonting inte känns bra i magen eller, och de måste man alltid berätta. Och den är liksom, det är en sån förenkling, men jag tycker den är så, den är så bra.
Ja, precis. Jag brukar prata om magkänslan också. Ja. Att när liksom, man kan ju ha en hemlis som känns pirrig och god.
Ja.
Och ja, men imorgon är det julafton och jag vet vad brorsan ska få. Ja. Eller så en god känsla.
Ja.
Men man kan ju också ha den här dåliga magkänslan.
Mm.
Som när jag pratar med barn så brukar jag bland annat ge exemplet att du vet om man sover över hos någon och det är jättekul och man köper godis och popcorn och allt vad det är. Mm. Och sen så bäddar man och så går man och lägger sig och sen somnar kompisen och så ligger man där själv och så kan man inte somna och så längtar man hem till sin egen säng. Och hur viktigt det är att man då får säga det till de vuxna, att nu vill jag gå hem och att det ska vara accepterat.
Mm.
Och det är lite samma sak när man får den där dåliga känslan. Att man vågar säga det då och att de vuxna ska inte blamea och säga så, jo men sov nu, ni skulle ni ju sova över här. Utan bara, ja jag förstår, okej. Okay. Mm. Men då är det färdigt nu, då får du gå hem och vara glad för det mysiga ni har haft. Och det där tycker jag också kommer in med samtycke.
Mm.
Att, det pratar jag med många tonåringar om, att man kan ju vilja pussas och kramas och man kan ju gå rätt långt. Men om man känner sen att nu vill partnern göra något som jag inte vill, nu känns det inte bra i magen längre, nu vill jag inte, eller det här vill jag inte, så måste man också få säga det, och det ska vara okej, liksom.
Alltid ska det
alltid
vara okej.
Ja. Men det måste ju vi lära våra barn.
Mm.
Och att vi själva vågar ha integritet, för du frågade mig innan om det var någonting du inte fick fråga om. Och då sa jag nej. För om du gör det så kommer jag att säga, då säger jag det.
Ja.
För det är också ett sätt att om jag som vuxen säger till ett barn att nej, det vill jag inte. Eller nej, men det här känns inte rätt för mig.
Mm. Då hör de det.
Då är det inte bara ord, utan då visar jag också handling att jag har en integritet.
Mm. Och det är jätteviktigt.
Ja.
Ja. Tror du att vi i vuxenvärlden är lite för dåliga på att lyssna på och förlita oss på det barnen säger? Alltså, anledningen till att jag frågar det är för att jag tänker dels du säger det, alltså, du har aldrig varit med om att ett barn ljuger om de här sakerna. Och jag tänker bara som i vanliga sammanhang också, alltså, barn ljuger och hittar på saker ibland, det vet vi absolut. Men min erfarenhet är ju också kring vardagssaker, att det generellt sett inte hittas på, men att man som ibland vuxen kanske, det kan vara små konflikter i skolan eller någon som retades eller sa någonting, oftast så de har ju en upplevelse av att någonting har hänt på ett visst sätt.
Ja.
Och ibland är min känsla, jag bara tänker på det ibland så här i skolvärlden också, att man är så här, ja, men när det kommer till klagomål eller vad det än är, att man liksom alltid vill att man ska prata först med kompisen eller sen ska man gå till pedagogen och sen till rektorn och du vet, hela den här långa vägen för att man liksom, till slut så tror barnet kanske själv inte ens på det barnet sa från första början.
Nej,
för att det är så
precis.
Många som har gjort om historien och förmildrat och förminskat och så vidare.
Och tolkat kanske.
Ja, men
eller retolkat.
Ja, men precis.
Ja. Mm.
Så det är egentligen därför jag bara liksom reflekterar över det själv nu när jag har liksom barn som ändå är i den åldern att de kan verbalt kommunicera vad som känns och vad som har hänt.
Mm.
Att man ibland känner som att vi i vuxenvärlden lägger lite beslag på det.
Ja, det kanske vi gör. Det viktigaste är väl att barnen får lära sig att ja, men så här kände jag och det är okej.
Okay. Mm.
Jag får känna så.
Mm.
Sen måste man ju också lära barn att den andra kanske kände på ett annat sätt.
Exakt.
Att det jag kände inte exakt hur den andra, jag kan inte heller tolka andra, för alla sitter med sin ryggsäck och sina erfarenheter och sina känslor och vi är väldigt olika som personer och en situation för mig kan vara på ett sätt, samma situation för en annan kan vara på ett helt annat sätt, och man måste vara väldigt ödmjuk inför det.
Ja, jag håller med. Ja, men det märker man ju bara på alltså, barnen som är olika, jag tänker på mina egna barn som och samma situation tolkas på väldigt olika sätt för att de är olika.
Ja, liksom. För att de är olika personer redan från början.
Exakt.
Liksom. Ja.
Men jag tänker så här, jag skulle vilja gå tillbaka lite till liksom the basics här. För vad är, jag vet ju liksom den juridiska bedömningen, men jag tycker du borde liksom från ett kliniskt perspektiv, liksom, vad är, om vi tar då sexuellt våld. Vad är det för sexuellt våld som barn utsätts för som du möter?
Ja, alltså tyvärr så tänker jag ibland att nu har jag hört och sett allt.
Mm.
Men det bara fortsätter att komma nya sätt. Jag har valt att aktivt inte titta på barnpornografiskt material.
Mm.
Jag är jättestolt och glad för jag är en del i Interpols, Interpol, alltså polisnätverket Interpol har en grupp för specialister inom IT-relaterade brott mot barn. Och sexuella övergrepp är ofta IT-relaterade genom att de flesta förövare filmar eller fotar övergreppen för eget bruk eller för att dela med andra med samma intresse. Och i det här nätverket av framförallt, ja, det är nästan bara poliser och jag, så pratar vi mycket om det barnpornografiska materialet och vad poliserna, för poliserna måste ju titta på allt material. Och jag har aktivt valt att inte titta själv, men jag får ju mycket beskrivet för mig. Och vi kan ju också se att det som delas, de trenderna i det materialet är ju liksom de trenderna som, ja, som vi ser kliniskt också, vad barn utsätts för. Och det är ju, ja, det är allt. Det är inte bara liksom regelrätt penetration. Det kan vara att man utsätter barnen i sömnen, att man drogar barnen, att man när barnet sover klär av barnet, onanerar bredvid barnet, på barnet, lägger barnet i olika poser, filmar, fotar.
Fy fan.
Ja, att man utsätter för våld samtidigt som man förgriper sig på barnet. Det kan vara att man visar barnet porr. Det kan vara att man vill att barnet är med när man själv har sex. Att man köper sex och har barnet med. Ja, men alltså det finns precis allting. Och nu har jag hållit på i så många år, så jag tänker ibland att jag måste ändå ha hört och sett allt, eller inte sett dem, men hört allting. Men det kommer liksom hela tiden nya sätt att förgripa sig på barn och att lura barn och att utnyttja barn.
Sker det en ökning av den här typen av brott?
Jag tror inte vi vet riktigt, därför att det, med dagens teknik och i och med att man delar, så finns det ju andra sätt att hitta det. För man hittar ju många barn genom att man identifierar barnen i det här materialet. Det är ju barn som inte har berättat för någon. Utan poliser över hela världen som granskar det här, de här liksom filmerna och bilderna, har ju blivit så duktiga på att identifiera barnen och förövarna och platserna. Så att man räddar ju barn via att man identifierar dem på film.
Men är det då barn som har liksom blivit kidnappade, eller kan det vara barn,
nej, det är
i en
barn
familj hemma?
Ja. Som filmas och fotas och sen så delas det. Eller barn
liksom
på
vårdnadshavare skol.
Ja, ofta är det ju någon nära barnet. Men jag vet, ett fall som man hade, inte i Sverige, i ett annat land, där var det en busschaufför som körde skolbuss och onanerade på muffinsar eller cupcakes och gav till barnen och filmade. Alltså det, så att övergreppen blir liksom helt bizarra. Det finns liksom saker som man inte skulle kunna fantisera ihop själv. Så jag vet inte om det har ökat. För förr i tiden, innan man delade det, filmade och delade, så måste det varit svårare att hitta barnen.
Men det känns också som att det är så mycket mer lättillgängligt nu.
Ja, det är det.
Och det är det man undrar om, liksom också konsumtionen av den här typen av sjukt material har ökat.
Ja, jag tänker jättemycket på det. Och jag tänker också på att barn idag exponeras för mycket mer pornografiskt material, alltså för pornografi, än när jag var ung. Då var man ju liksom tvungen så här att gå till majbrasan och leta för att hitta en gammal porrtidning. Liksom. Eller så hade man visste vilka hem det kanske fanns någon fibba någonstans som man kunde titta i. Liksom. Det var lite krångligt och krävde lite engagemang.
När jag var lite så var det efter 12 på de här TV-tusen.
Just det, TV-tusen. Ja, det har jag också sett. Och det var ju lite mer så här anatomi.
Ja, verkligen. Ja.
Det var inte så mycket våld.
Nej, gud nej.
Det var ju i och för sig inte samtycke, men det var inte våld. Det var liksom inte grovt på det sättet. Nej. Men idag så har ju barn tillgång. alltså det är några knapptryck bara, det är på telefonen och de ser det på toa, på sitt rum. Vi sitter inte bredvid dem och tittar på det här.
Nej.
Och det är gratis. Mm. Det finns så oerhört mycket gratis porr.
Mm.
Och det är så lätt, och söker man på naket eller nude eller girls, så kommer man jättesnabbt in och kan få tillgång till gratis, ganska grovt material.
Vad gör det med barn och ungdomar då, tror du?
Jag tror inte vi vet.
Nej.
För jag tror inte att, inte vad jag vet, att det bedrivs någon forskning på det, men i min liksom min kliniska känsla, nu talar jag bara för mig själv, så tycker jag, eller jag tänker att det måste påverka barn att man exponeras för så grov porr så tidigt i livet. Att det, jag säger inte att det påverkar alla, men att det skulle kunna påverka om man exponeras väldigt mycket för det innan man själv har upptäckt sin kropp eller vad man tycker om eller inte tycker om, eller har varit ihop med någon eller så, att det liksom, att det borde påverka. Mm. Och jag har också träffat många patienter som beskriver det här, att de känner sig påverkade av det.
På vilket sätt då?
Jo, men man kanske som tonåring säger att jag vet inte, min partner låter inte som på porrfilm. Jag vet inte om han eller hon har det bra. Att man liksom jämför med porren. Och jag har också träffat förövare som säger att det är bra, för barn idag är pre-groomade. Alltså de har sett så mycket, så att det är inte så svårt att förgripa sig. För de har sett mycket. Och om man tittar på viss porr, så är det ju liksom en handling att läraren har sex med eleven, eller tränaren med gymnasten, eller med fotbollsspelaren. Att det liksom är en handling som upprepar sig. Jag har också ungdomar som säger att, ja, men till exempel, jag har haft jättemånga patienter som säger så här: jo, men jag har det jättebra med min partner, men jag tycker det är svårt det här med strypsex. Hur länge ska man hålla för? Och så frågar jag, men vill du ha strypsex? Så här, jo, men det ingår. Det är så många som säger så här, det ingår. Men har du frågat din partner om hen vill ha det? Nej, det har jag inte. Men det ingår. Men många beskriver också att de inte tycker om det, men de tycker att det ingår. Och strypsex är ju ganska,
herregud,
vanligt idag.
Sjukt.
Ja, och jag får frågan, när blir det farligt? Alltså, hur länge kan man hålla för innan det blir farligt? Alltså, och den frågan får jag mycket, mycket oftare nu. Nej, men då säger jag så här, ja, då är ju jag så här, men vill du ha det? Är det någonting du tycker om? Och då är ju många som säger så här, nej. Och de vet inte heller om partnern. Och då brukar de få ju läxa att, ja, men fråga partnern. Och väldigt många kommer tillbaka sen och säger sen, nej, men hen vill egentligen inte heller det. Så vi struntar i det. Men det finns inte jättemånga vuxna att bolla såna här frågor med.
Nej.
Utan de lämnas ganska ensamma med det. Och jag brukar jämföra med när man tittar på läskiga filmer med barn hemma i soffan. Och det blir någon, ja, men antingen att det är någon, ja, men det blir läskigt liksom. Och barnen kanske håller för ögonen eller håller för öronen, och man liksom guidar dem och säger så här, nej, men du, hästen dör inte på riktigt, det är bara film. Eller, nej, men blunda nu, jag säger till när du kan titta. Eller de sitter så här, och man försöker förklara att det är bara på film, det är bara skådespelare, det är inte äkta blod och så. Men när de tittar på pornografiskt material, då sitter ju inte vi bredvid och guidar.
Nej.
För det gör man för sig själv. Så att de får ju inte heller det här liksom kritiska tänkandet kring det.
Nej. Men du säger det, att det finns inte en vuxen värld som är där för att bolla de här frågorna, utan de exponeras för det här själva.
Ja, det finns säkert en och annan vuxen.
Jo, men precis.
Ja, det gör det nog. Men jag tycker inte
att... Men hur skulle vi som kollektiv då behöva... För det känns ju som att vi ligger så många steg bakom barnen i det här.
Ja, och tekniskt ligger vi ofta många steg bakom. Ja. Nej, men jag tycker att... jag hade en handledare en gång som sa till mig, Åsa, du måste titta på porr. Du måste titta själv, för att du måste veta vad du pratar om. Du måste veta hur det ser ut idag. Men det ska man inte göra om man inte vill. Men det viktigaste är väl att man finns där och vågar prata om det. Att man vågar prata om porr. Och att man vågar prata om kärlek. Att man vågar prata om sex. Och att man inte på något sätt skammar barn eller lägger skuld för att de har tittat eller vill titta på porr. För barn är nyfikna. Mm. De ska vara nyfikna. Men de behöver bolla det de ser. För att de kan hamna på sånt som... Ja, men både som är olagligt. Men som också gör dem rädda. Men då har de ingen att fråga.
Nej.
För många barn tror också att om jag berättar för mamma eller pappa att jag har tittat på det här... Då kommer de att ta mobilen, jag kommer få skäll, eller jag blir av med datorn, eller jag får mindre skärmtid eller så. Så att barn tittar, barn är nyfikna, de ska vara det. Men det är bra om de får lite guidning och att de har vuxna att bolla med.
Hur gamla kan eller ska barnen vara då för att man ska våga ta första samtalen om porr eller sex och... Ja, vi börjar där. Så ja.
Nej, men jag tycker man kan börja prata redan när de, alltså om man tänker sex och kärlek och kroppen. Så jag menar anatomin, för jag tycker det är så viktigt att man kan sin anatomi, att man liksom känner sig trygg med sin kropp, vet vad delarna heter, vet vad delarna heter på det andra könet, alltså att man där tycker jag att man kan börja jättetidigt, och då kan man också lära dem integritet. Om man till exempel små barn är man ju ofta med när de duschar och tvättar sig. Och då kan man säga att ja, men du kan själv tvätta snoppen. Och där är pungen och där inne är testiklarna. Men det är din snopp. Det kan både kittla och vara obehagligt om man får vatten där. Så att tvätta själv. Och då lär man dem att det är din snopp. Du tvättar själv. Det kan både kittla, det kan vara obehagligt. Du styr själv. Och så kan man prata om delarna, förhud, ollon. Och då får man in det liksom naturligt. Då blir det inte den här dagen när man ska prata om blommor och bin. Liksom, utan man väver in det. Och att man pratar om integritet och att man inte liksom tvingar barn att sitta i knä om de inte vill, eller ge nu mormor en puss eller kram eller kom få en puss, utan att de får styra lite själva.
Det där är ju så viktigt, för det där var, jag blir glad av att höra det, kände att så här, vi är på rätt spår Emma, i alla fall, för vi, alltså jag har alltid gått omkring väldigt mycket naken, alltså det är så här, det har bara varit, jag vet inte om det kommer från att jag är gammal simmare, men jag har alltid varit väldigt så här, det är mycket naken.
Sån är du.
Sån är jag, exakt. Och det har ju också gjort att så här, vi är liksom, barnen går också omkring naken, det är liksom inget konstigt. Men då har vi blivit för oss ganska naturligt att vi också har pratat om det, för jag märker att de är ju liksom intresserade tidigt av att så här, vad är det där, och du ser annorlunda ut och så här. Och jag, utan att jag egentligen har liksom vetat hur man ska prata till det, har jag bara tänkt att så här, men vi måste bara prata om det som att det är någonting vanligt. För det är det ju. Det är bara en del av livet. Eller till exempel om jag har mens, så båda mina barn är så här, de har ju superkoll på vad liksom, de olika mensskydden gör och när man behöver vilket. Precis. Och vill gärna hjälpa till. Och så här. Men det tänker jag bara så här, det är inget konstigt, inget skambelagt.
Nej.
På samma sätt som att kroppen inte ska vara det.
Nej,
heller.
Men precis. Och för dig är det rätt.
För mig är det rätt, för det känns naturligt. Jag säger inte att det är rätt för alla. Men det jag har tänkt är att, så här, att den dagen då vi ska prata om sex eller vad det nu är, så kommer det inte kännas så konstigt.
Nej.
För vi har redan det samtalet. Alltså precis. Det är liksom inte så...
Det, man det har inte gjort det till en stor grej den här dagen när vi ska prata om kroppen och sex och kondom och allting ska ske på ett samtal. Utan det liksom är invävt i livet och det är ingen big deal. Utan man kan prata om... mens, och sen prata om nu köttbullar.
Alltså, ja, exakt.
Ja, att det är ingen stor grej, utan det är en del av det. Sen träffar jag ju vuxna som inte vågar eller kan eller vill visa sig nakna. Och då är det också okej.
Absolut.
Men då brukar jag säga, åk till simhallen.
Ja.
Låt barnen se vanliga kroppar, nakna kroppar, så att de inte bara får se liksom erotiserade eller pornografiska bilder. För de är nyfikna. Så det är jättebra att ha kanske... Ja, men fotoböcker, anatomiböcker, åka till simhallen så att man väver in det. Om man inte vill själv så kan man ge dem det på annat sätt. Men att man väver in det i sitt föräldraskap och att man visar att man är en vuxen som vågar prata om det här.
Jag tycker det där är alltså, så bra tips. Det är egentligen inte särskilt svårt, utan det är bara så att man måste själv gå lite utanför vad som kanske känns bekvämt. Och jag tror att många gånger också handlar om att vara... Men att också våga vara lite obekväm i sociala sammanhang. Mm. För jag tänker på det du sa, det här med att, så här, att inte tvinga dem en puss om de inte vill det. Ah, för det var en sån sak som, men i alla fall ja, men när jag växte upp så var ju det, så här, det var ju självklart, och det var också kanske ett mer ett kvitto på hyfs.
Ja.
Alltså att man hälsar.
Gå igen, kram. Precis. Gå igen, puss. Sitt i hans knä.
Ja, eller, man gör det för att det är så man visar liksom, tillgivenhet och liksom ja, någon typ av tacksamhet.
Ja, och det är den vuxnes behov att få ja, den där kramen eller pussen.
Exakt.
Eller vad.
Och det där var en sån sak som för vår dotter, hon har alltid haft väldigt hög integritet.
Mm.
Och i början när hon var liten, då tror jag att jag var mycket mer så här, men det är klart ska jag ge en puss. Och, för att jag märkte också att de vuxna i omgivningen blev lite stötta om de inte fick
precis.
Det. Och då blev det som att så här, ja men gör det nu. Mm. Och sen när jag, du vet, så fick det där, ja men i takt med att hon liksom kunde börja prata, så kände jag så här, nej. Det känns bara inte rätt. Alltså hon vill ju uppenbarligen inte krama, oavsett hur nära personen är.
Nej,
nästa
precis.
Dag vill hon det. Idag vill hon inte det. Alltså, tills att jag då bara har liksom sagt till henne att du behöver inte om du inte vill.
Nej.
Utan nu ställer jag frågan så här, vill du ge en kram innan vi ska gå?
Mm.
Och ibland säger hon ja, och ibland säger hon nej. Mm. Och då är det inte mer med det.
Nej, exakt.
Men det har ju snarare varit en grej som jag har behövt jobba med. För hon gör ju inget fel. Utan det är ju varit jag som tycker det är då jobbigt att vuxenvärlden rynka på näsan eller tänka såhär, varför vill hon inte det? Och sådär. Och det, så jag tror det är en sån att du säger, det tror jag är såhär, vi måste våga vara lite obekväma i det.
Och backa upp barnen liksom.
Exakt, ja. För det blir också tydligt, jag tänker det som du säger, du bara pratar om det med integriteten också, att såhär, om jag känner att någonting är inte rätt, då säger jag det. För det blir också såhär, om våra barn har uttryckt att de inte tycker någonting är bekvämt, men vi å andra sidan ställer oss där och säger att jo, men du borde tycka det är bekvämt.
Ja.
Det kan ju skapa väldigt mycket annan problematik när de blir äldre.
Exakt, för då lär de att gå emot sin magkänsla, att gå emot sin integritet.
Exakt.
Och när någon annan vill något så ställer man upp på det.
Ja.
Och man biter ihop.
Ja.
Och man zoomar ut, eller vad man nu hittar för liksom redskap att ta sig igenom den där pussen eller sitta i det där knät eller vad det nu är. Och så har man lett dem helt fel istället för att lära dem att din integritet, din känsla är jätteviktig och den får du gå på och vi får foga oss liksom.
Mm.
Nej, det är jätteviktigt. Jag såg någon, jag vet inte vart det var, men någon lärare som hälsade, du kanske också sett den, någon lärare som hälsar på eleverna när de kommer in i klassrummet på morgonen.
Ja, på olika sätt.
Ja, så får de välja.
Ja.
Och det gillar jag, för jag blev kontaktad en gång för länge sedan av en mamma som var bekymrad för att barnen var tvungen att krama läraren varje morgon för att få komma in i klassrummet.
Uff.
Och hon pussade dem också. Och de flesta barnen brydde sig väl inte så mycket om det, de gjorde det, men för några barn var det här jättejobbigt. Men de var tvungna för att komma in i klassrummet, så att det finns mycket att göra där.
Men det tror jag också, det är ju det här med liksom vårt sociala arv också, att vi liksom är, vi är så himla måna om att vi liksom ska passa in och
till lags,
vi ska
inställda.
Vara till lags.
Precis.
Och då tänker jag så här, åt andra hållet då, finns det liksom någon problematik i att vi fostrar en generation som är mycket mer liksom allierade med sin inre röst och liksom med det de tycker känns bekvämt och rätt?
Jag kan inte komma på att det skulle kunna vara. Ja, de kanske blir väldigt individualistiska eller någonting, men när man tänker på ja, men övergrepp och våld och att leva i relationer som man kanske inte trivs i, att vara kvar på ett jobb man inte trivs i, att läsa en utbildning som inte känns helt rätt, så är det väl jätteviktigt om man vågar lyssna inåt och vara lite obekväm, både mot sig själv och mot andra, och bryta och byta spår i livet, eller bryta upp en relation som inte var bra.
För rent statistiskt så vet vi, om vi bara tar jobbet som exempel, att det är en övervägande majoritet som inte trivs på sina jobb.
Ja. Precis.
Och som gör så i stora delar av sitt liv.
Ja. Och det kanske är en generationsfråga att de yngre ställer mer krav, att de lyssnar mer inåt. Och det kan jag tänka mig att det är. Jag tänker, om jag bara tänker på läkaryrket, så när jag började, då var det ju liksom, de äldre läkarna var ju ofta män när jag började plugga.
Mm.
Och de hade ju ofta världens uppbackning hemifrån. De kunde jobba sent, de kunde rulla in hemma på kvällen och middagen var klar och sådär. Men så ser det ju inte ut längre.
Nej.
Utan idag vill ju de yngre läkarna, de vill gå hem. Mm. För de ska hämta barn och de är jämställda. Mm. Och det är väl ett sätt att värna om sig själv och sin integritet.
Mm. Verkligen.
Istället för att bara vara till lags och... Nej, men jag tror att... Mm. Jag kan inte se att det, vore, att det är dumt på något sätt.
Nej.
Inte vad jag kan komma på så här.
Nej. Nej, och du behöver ju inte vara det. Jag är ju all för att så här, lyssna inåt, gå efter det. Jag tror ju att vi blir så mycket mer fria av att göra det. Och jag tror att vi alla behöver få vara så mycket mer fria i, den, liksom, i det lilla korta liv vi har på den här jorden.
Jag tror vi blir skönare som människor.
Ja, 100%. Ja.
När vi mår bra och när vi lyssnar inåt och gör det vi vill och det som känns rätt.
Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns, som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befordrad på jobbet men tackar nej, för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Och ja, eller ja, då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Jag tänker, om du kan berätta någonting generellt om hur förövaren ofta ser ut eller vem det oftast är. Vad är din erfarenhet?
Om vi tänker sexuella övergrepp så är förövaren vem som helst. Det går inte att se utanpå på något sätt. Jämfört med fysiskt våld, då är det vanligare bland personer med egen psykiatrisk problematik och även missbruk.
Mm.
Där är det vanligare att man slår sina barn.
Men att det är med att det liksom kokar över. Alltså det bara,
ja, man har, egen, man har, ja, man har jättemycket egen problematik som kanske också gör att man har vanföreställningar eller att man inte har den här liksom, att man har en kontrollförlust helt enkelt. Just det. Eller att man är påverkad av droger, vilket gör att man men när det handlar om sexuella övergrepp så sker det ju precis överallt.
Mm.
Och oftast är ju offret någon i förövarens närhet.
Mm.
Någon som barnet litar på och någon som barnet också tycker om.
Mm.
Och någon som har tillgång till barn.
Mm.
Det finns ju både de som förgriper sig på liksom sina egna barn eller barn i, liksom i familjen, släkten. Sen finns det de som i liksom litteraturen kallas för professionella förövare som kanske mer jobbar med barn i sin profession eller på sin fritid, som förgriper sig på väldigt många barn under en livstid. Ja, men som till exempel busschauffören som kör skolbarn eller en tränare eller en ledare. Eller så. Alltså man har många tillgång till många barn. Men det är ofta en person som är bra med barn, som är duktig på att trygga barn, som ofta är socialt begåvade och som, om man har faktiskt tittat på IQ och ofta ligger de lite högre, därför att det är många bollar i luften, särskilt de som är de här professionella förövarna som förgriper sig på många barn. Där gäller det att ha många bollar i luften, för de ofta groomar ju föräldrarna också.
Mm.
Om det till exempel är en tränare eller lärare eller ledare, vad det nu är, så är det ofta så att de blir också vän eller liksom med föräldrarna. Föräldrarna tycker ofta om den här personen.
Mm.
Och i efterhand så brukar föräldrarna beskriva det som att det var ju som att han eller hon var lite för bra för att vara sann.
Mm.
Han eller hon gav så mycket till just mitt barn. Vi fick så mycket extra. Han såg henne eller honom eller oss.
Mm.
Så att man blir liksom förförd som förälder också.
Mm.
Så att de är ofta ganska socialt begåvade, duktiga på det de gör.
Mm.
Och att de väljer barn i ens närhet. De är också ganska duktiga på de här lite ensamma barnen, struliga barnen, barnen som kanske har det lite svårt. Mm. Extra duktig på dem brukar de vara. Mm.
Hur kan man skydda sig mot en sån förövare? Kan man
Men det är ju att man måste prata med sina barn.
Mm,
vi måste prata om att det finns vuxna som har lärt sig fel.
Mm.
Träffar du en sån vuxen, så säg till.
Mm.
Säg till mig, säg till någon du litar på.
Mm.
För de finns.
Mm.
Och de har lärt sig fel. Man behöver liksom inte gå, och de ska livstid.
Nej.
Inte så, utan bara, de har lärt sig fel.
Mm.
Berätta för mig om du träffar en sån.
Mm.
Om någon vill ta på dig på ett sätt som inte du vill. Om någon vill visa sig på ett sätt som inte du vill. Om någonting känns... Om du får den här dåliga magkänslan. Mm. Eller om någon gör något. Så berätta om det.
Mm.
Det var en tränare i Sverige som förgrep sig på pojkar.
Mm.
Han var skateboardtränare. Det finns en dokumentär om det här på Sveriges Radio.
Mm.
Och till slut var det ju... Pojkarna trodde var en för sig att det var bara en själv som var utsatt.
Mm.
Och så vågar man inte prata om det, för det är jättevanligt, för man skäms och man är rädd och man står också i någon slags skuld eller i någon slags beroendeställning till den här personen. Men till slut så började de pojkarna prata med varandra och vågade säga till en av de andra tränarna, en väldigt ung tränare, och han berättade för sina föräldrar och så uppdagades det.
Mm.
Men det byggde ju på att de vågade prata med varandra, de vågade gå till en tränare som var vettig, som trodde på dem, inte trodde att de ljög, inte förminskade det, utan tog dem på allvar. Sen var han så ung, så han behövde bolla med sina föräldrar, och då tog de det på allvar och lyssnade. Och vågade gå vidare och kontakta polisen. Så att här gjorde ju alla rätt.
Mm,
och det är där vi som community, eller vi vuxna, måste liksom kroka arm.
Mm.
För ingen kan göra allt.
Nej.
Men om alla vi jobbar tillsammans så går det.
Mm.
Och banker idag gör ju sitt genom att försöka hitta transaktioner när man köper barnpornografiskt material. Och vissa IT-bolag är också duktiga, och vi har fantastiska företag i Sverige som har tekniska produkter som liksom går runt och letar på nätet efter barnpornografiskt material och kan hitta det.
Mm.
Så att det finns många olika sätt att angripa det på, men alla måste hjälpas åt.
Mm.
Och jag tror att samtalet är nödvändigt.
Mm.
För vågar vi inte prata om det, då händer det ju ingenting.
Nej, nej, verkligen. Och att vi bara låtsas som att det inte finns.
Nej, och det, många vill ju det. Jag är en jätte så här partydödare. För när folk frågar vad jag jobbar med och jag börjar prata om det här, så är ju 9 av 10 tycker det är jättejobbigt och vill inte höra mer.
Mm.
Medan 1 av 10 kanske säger så, åh vad spännande, berätta mer.
Det är ju egentligen, alltså det är samma sak om man ser liksom djur som far illa. Eller alltså så där. Man, det är ju helst att man helst inte vill kännas
nej,
vid det.
För det är
så jobbigt. Ja, men också... Någonstans också så här, gå igenom ett helt liv utan att liksom exponeras för eller kännas vid det som jobbigt blir också väldigt svårt.
Och de har ju svikit de som står där och
verkligen
är med om det.
Verkligen. Ja.
För det barnen vill, när man pratar med barn som har varit utsatta eller är utsatta, då brukar de vilja så här, 1, att det ska upphöra.
Mm.
2, han eller hon ska säga förlåt.
Mm.
Det var inte ditt fel. Det är det de vill.
Mm.
Sen, 3, ja men jag vill ha en katt. Eller, alltså sen, de pratar inte om fängelse.
Nej.
De pratar inte om straff, de pratar inte om skadestånd. Utan det är liksom, 1,
förlåt.
Det ska sluta. 2, förlåt. Så att de blir av med lite skuld.
Oh. Vad händer med barnen som är med om det här?
Jätteolika, för barn är så olika. De har så olika förutsättningar.
Ja.
En del klarar sig jättebra i livet.
Mm.
Andra får olika symptom, mår dåligt. Men sen beror det ju jättemycket på hur vi fångar upp dem.
Mm.
Och hur ser livet ut efteråt?
Mm.
Finns det andra trygga vuxna som tar hand om dem? Har de andra som ser dem?
Mm.
Det kan vara en person som gör skillnad. Det kan vara en skolsköterska som har sett dem. En mormor, en farbror. Att det finns någon är jätteviktigt. Mm. En granne.
Mm.
Och där tänker jag att vi kan göra skillnad också. Genom att vara den där viktiga personen.
Mm.
Inte bara se våra barn, utan att man ser
andra
alla barn.
Ja.
Mm.
Och då tänker jag också på det, för du säger det att så här, men det är svårt att se på dem och sådär. Men liksom, vilka signaler kan man leta efter då?
De här typiska, det är ju om ett barn plötsligt liksom blir inte glatt längre.
Mm.
Kanske börjar skolka. Kanske om det är ett barn som har haft bra betyg, att de börjar tappa betyg.
Mm.
Att de börjar dra sig undan. Isolera sig.
Mm.
Särskilt om de börjar isolera sig mot kompisar.
Mm.
Inte kanske är så aktiv på sociala medier längre, inte svarar, kanske slutar med sin sport.
Mm.
Att man ser att de tacklar av, liksom, de försvinner.
Mm.
Det är ju sådana jättevarningssignaler.
Mm.
Och det är ju inte bara för liksom, sexuella övergrepp eller våld, utan det är ju signaler på att ett barn inte har det bra.
Mm.
Olika anledningar.
Mm. Mm.
Men det är ju något som vuxenvärlden måste haja till på när man börjar se de signalerna.
Mm.
Men det kan likväl vara ett barn som är jätteduktig i skolan, jätteduktig i sin sport, perfekt på alla sätt, för det är det de kan kontrollera, så att det är svårt.
Ja, det gör det jättesvårt för omgivningen också.
Ja, men om vi pratar med dem, om och om igen, och att den här dialogen finns, och att man pratar om att det finns barn som inte har det bra, och det finns hjälp att få, ja, men då kanske de till slut vågar prata med någon vettig vuxen om det. Och så kanske de får hjälp.
Mm. Det ligger ju sånt liksom otroligt stort ansvar på oss som föräldrar.
Det gör
att
ju
ta
det.
De dialogerna.
Mm.
Och att inte bara liksom lämna över det till skolan eller
ungdomsmottagningen
när de är 16. Utan att man verkligen tar den dialogen hemma då. Jag känner mig väldigt motiverad till att prata ännu mer hemma.
Ja, just det.
Så barnen är bara 3 och 7. Men jag märker ju hur viktigt det är när jag sitter här och lyssnar på dig och så.
Jo, men det är så lätt att plocka upp det där. För att om man tittar i tidningen, på nyheterna. Alltså sånt här kommer ju hela tiden.
Mm.
Så om man har svårt att hitta en ingång så kan man ju alltid hugga något från några nyheter eller från någon artikel till exempel och spinna vidare på. Sen beror det ju på hur gamla barnen är.
Ja, för det är en annan sak. För jag har ju många gånger tänkt, och det vore intressant att höra din take på det, men jag har ju många gånger tänkt att så, nej, men, ja, men det är ju särskilt Lycke då, för hon är ju 7 då, Jack är ju jätteliten, men att hon är för ung för att höra om såna här saker. Och att jag tror att jag har också känt att, ja, men när Elin blev sjuk och sen hon har gått bort, jag känner ju också att så här, jag vill skydda henne från saker som gör ont och är jobbigt. Jag vill liksom inte att hon ska behöva förstå att det finns så mycket mer ondska än hon redan har varit med om. Alltså, förstår du? Så där har jag också tänkt att, så här, att jag hellre bara säger nej, vi stänger av det där. Liksom. Alltså, att jag inte vill prata om det, men tycker du att jag borde prata om det?
Jag tänker så här, du gör jätterätt. Ni är öppna hemma, ni vågar prata om kroppen, ni är nakna. Alltså det finns inte massa tabu, massa så här, skulle hon ha frågor om sin kropp till exempel så skulle hon säkert våga ställa dem. Jag tänker också på att ni har varit med om det här med Elin, att ni har haft, det har varit jobbigt, hon har sett det ledsen, hon vet att vuxna kan vara ledsna. Man får vara ledsen, man får vara bekymrad. Det är också jätteviktigt. Sen, det här med integritet. Att hon lär sig att hon måste inte pussa någon. Hon måste inte krama någon. Det är okej att säga nej. Ja, redan där har du ju byggt världens bas. Liksom.
Ja, okej. Ja.
Och att man kan prata om att vissa vuxna gör fel. Vuxna gör också, barn gör fel, vuxna gör fel. Och att man kan prata om att det finns vuxna som, precis som att barn inte får slåss. Dina barn får inte slåss, men vuxna får absolut inte slå barn. Och om en vuxen slår ett barn så är det aldrig barnets fel. Därför det är olagligt att slå barn. Alltså, det kan man ju prata om utifrån lag och rätt och så.
Det har vi gjort eftersom det slåss syskon emellan och försökt förklara.
Exakt.
Vad som är lagligt och inte.
Ja, precis. Och att vuxna aldrig får göra det och att det aldrig är vuxnas fel. Sen kan man ju ha, bara det att man pratar om hur barn blir till ger ju en slags trygghet i hur kroppen fungerar.
Ja, hon har ju redan koll på att hon har fått alla sina ägg. De fick hon ju när hon föddes.
Ja, men bara det.
Ja.
Och den här integritetsfrågan. Och sen kan man ju ha, ja, men böcker hemma, bilderböcker. Man behöver ju inte prata så grovt. Det jag har berättat för dig om idag, om hur sexuella övergrepp går till, det skulle jag aldrig prata med en 7-åring om.
Nej.
Utan mer att det finns vuxna som gör fel. Och att man har kul på nätet med sina barn. Att man sitter med dem, ser vad de spelar eller har samma appar som dem, att man kan skratta, ha kul. Men man kan också säga så här, du måste lära mig. Jag vet att det kan hända konstiga saker på nätet.
Mm.
Om du är med om någonting som känns konstigt, snubbigt eller läskigt eller farligt, visa mig, för jag vill lära mig.
Mm.
Att man vänder på det,
just det
och säger till dem, lär mig.
Mm.
Men att man också har kul på nätet. Mm. Så att för många vuxna är det så här, nätet är dåligt, barn spelar bara massa spel och det är krigsspel och det är prostituerade och det är så negativt.
Mm.
Det är bättre, tänker jag, att man har roligt på nätet med barnen.
Mm.
För då kan man också tillsammans prata om farorna.
Mm. För de kommer vara där. Det
de
är
där.
Ja, men precis.
De
ja.
Är födda där. Ja. Mm. Vi är lite invandrare ja. Där. Men liksom, så jag har alltid brukat vända på det. Att säga så här, men visa mig.
Ja.
Och är du med om att någon skickar någon bild på någon snopp? Eller att någon frågar dig om bilder på det? Då måste du säga till, för jag behöver lära mig det här.
Mm.
För det är ju inte okej. Okay. Mm. Att man liksom... vänder på det lite så att man inte skuldbelägger dem på något sätt.
Jättefint.
Men inte massa detaljer behöver man ju ge än.
Nej.
Sen är ju barn också olika. Vissa barn ställer ju massa frågor och då är det ju bara haka på.
Mm.
Men de brukar visa liksom hur mycket de vill.
Ja, det tycker jag varit så, det har varit så extremt tydligt alltså, under Elins sjukdom och hennes bortgång också. Att så här, men jag har ju så märkt att frågorna kommer i relation till vad man är kapabel till att hantera.
Ja.
Alltså, liksom, hon frågar ju bara så länge som hon känner att så här, det här är vad jag klarar av att ta emot ungefär.
Och sen
så
pratas vi just nu.
Exakt, ja. Och sen så pratar vi om vilken, liksom, vilket snacks hon ska ha på fredagsmyset. Alltså,
ja.
Att, och det också tycker jag har varit väldigt befriande. I att, för jag tror det ibland också känns som... vuxen att säga, men jag måste ha svar på precis allt och jag måste ha verkligen förberett mig, gjort min hemläxa, men min erfarenhet har ju varit, nu har det ju varit andra svåra saker som vi har börjat prata om då, men att det har mer varit att det blir oftast bra, bara man försöker vara uppriktig liksom, i sina svar och ibland är det så här, vet du, jag vet inte det älskling, men vi kanske kan ta reda på det tillsammans.
Precis, och att man vågar vara i den där randiga sorgen som barn har, att de sörjer. Sen vill de prata snacks eller baka eller kolla på tv. Helt plötsligt liksom. Att man också tillåter sig att vara randig själv.
Ja, att följa med där.
Ja,
verkligen.
Att man får skratta.
Ja.
Att man får tänka på annat. Mm. Att man får köpa en fin tröja.
Mm.
Att man inte måste sörja hela tiden.
Nej,
det brukar jag säga till mina patienter som hamnar i sorg.
Mm.
Att man får...
Mm.
Man måste få fortsätta leva. Och där är ju barn... experter, där har vi jättemycket att lära av dem,
för alltså,
de gör bara det de orkar själva.
Ja, verkligen. Och också varit så liksom, ja men det är nästan som att så här, de har ett inbyggt så här, självläkningssystem på något sätt. Det är att så här, om man som vuxen har mer behövt tänka på att just det, jag borde kanske ta en promenad eller jag borde ta det här för mig själv, så de bara är ju, och liksom det tycker jag har varit jättehäftigt att se på det sättet, att så här, jag menar att det är som att de är liksom det är något default-läge.
Jo, men
på
det är en intuition som de har.
Ja,
en överlevnadsinstinkt som tyvärr vi vuxna kanske har tappat på vägen.
Ja.
I alla måsten och till lags. Och vad tänker andra? Och kan man göra så? Kan man göra så?
Verkligen.
Medan de är mer naturliga och självläker på ett annat sätt.
Ja, så är det verkligen. Du, vi ska snart avrunda oss. Det här har varit ett sånt väldigt intressant och ganska obehagligt samtal på vissa sätt. Men också så nyttigt och viktigt. Jag känner att jag har fått med mig så mycket saker som jag bara vill, liksom, vill ta med mig hem och implementera i min vardag, i mitt liv. Men jag tänker en sak som jag liksom suttit här och funderat på den tiden du har pratat, och det är ju... För det första så slår det ju mig att du känns som en sån otroligt ljus människa. Alltså det känns som att du har liksom väldigt mycket ljus runt omkring dig. Och det du gör, trots att du jobbar med så otroligt svåra saker, så känns det som att du, som din inställning till det är så fin och så ljus på något sätt. Hur har liksom ditt arbete och det du ser eller hör om då, hur har det liksom påverkat din syn på människan?
I perioder så kan jag känna att jag blir lite tyngd av att det finns så många människor som gör så mycket illa mot barn.
Mm.
Men då har jag alltid varit väldigt noga med att fylla på.
Mm.
Och när jag känner mig för tyngd, då måste jag dra lite i bromsen. försöker fylla på. Och jag har spenderat jättemycket tid med mina egna barn.
Mm.
Varit med i deras sporter i olika sammanhang. Träffat bara vanliga barn också.
Mm.
Och sen har jag väl omgett mig med människor som brinner för samma sak. Och då ger man kraft till varandra.
Mm.
Och när det är, om man har det lite tungt. För vi hamnar ju i förfärliga historier ibland. Och patienter och människor som kryper under skinnet liksom.
Har du någon sån som du vill dela?
Nej, det kan jag inte göra. För då lämnar jag ut. Då,
ja, du kan inte anonymisera.
Nej, det blir ju, då kanske den personen känner igen sig. Mm. Men jag har många. Mm. Jag har många som jag bär.
Mm.
Jag vet, det finns någon sån här pinklåt som om någon Elastic Heart, och jag brukar tänka på att hjärtat är väldigt elastiskt. Ja. Att liksom, det bor många där inne.
Mm. Vad fint.
Ja, men jag har två som jag vet att jag får prata om. Några som jag hjälpte till att gömma under en period. Som har det jättebra nu. De finns där. Men det var tungt en period. Men när jag känner att jag kan göra skillnad, då går jag ändå på plus.
Mm.
Jag kan ändå känna att det spelar roll att de träffade mig.
Mm.
Eller att jag hittade det här barnet. För jag vet ju att de här barnen finns.
Mm.
Och de här vuxna också för den delen.
Mm.
Och kan jag hitta dem och få hjälpa dem att få stopp på det, då var allt värt det.
Mm.
Och då går jag plus.
Mm.
Det jag hade svårt för när jag jobbade på barnkliniken, det var barn med cancer som dog.
Mm.
Det blev jag inte av med.
Nej.
Det gick jättebra när jag var på jobbet. Men när jag gick och la mig på kvällen så kom de i mina tankar och i mitt hjärta. Och det var för tungt.
Mm.
Jag hade så svårt. Så att efter det, så för mig är det så här, om de bara lever, då kan jag ju, då finns det ju mer att göra. Om de bara lever, så går det att ändra på livet för dem framåt. Och det ger mig jättemycket kraft.
Mm.
Så jag tror att det är det. Jag går ändå plus liksom. Men man får fylla på olika sätt. Fjällen, simma, vara ute i naturen, vara med barnen. Ha såna här samtal som idag. Så man känner liksom att det är samtal som ger något.
Mm.
Då fyller jag på.
Mm. Ja, du har gett mig så otroligt mycket i alla fall den här stunden. Då, så jag känner mig väldigt tacksam för att du till en början skrev till mig. Och till att du tog dig tid att faktiskt komma hit. Åh,
tack.
Alltså otroligt vad du gör och vad du spelar roll. Och jag tycker det är så fint att du säger det, att det har fått spela roll att de har mött mig. Och det spelar ju roll för liksom, för så många att du också sitter här och berättar om det du är med om och vad du ser. Så tack snälla för det.
Och tack för att jag fick komma och sitta i Elins stol.
Ja, det var så fint att ha det här i Elins stol.
Tack.
Och hörni, alla ni som har lyssnat, tusen tack för den här veckan. Och vi ses igen nästa vecka. Hej då!
Podcasten är producerad av Perfect Day Media.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Hej Coop-medlem. Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses!